En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag så prövar vi en liten annan form. Vi brukar ha Anna Andersson som programledare, men hon gör något annat idag. Så jag, Daniel Svedin, är programledare slash panelist. Och med mig så har jag Jonna Sima.
Ja.
Och Ulrika Schenström.
Som är alltså, jag har mot mig alla i panelen idag. Även programledaren.
Ja, det beror på vad du säger. Jonna jobbar med mig på Aftonbladets ledarsida. Ja. Och Ulrika är någon sorts tjänstgörande tykonom i högersektorn.
Nej, inte höger!
Oblib.
Oberoende moderat.
Okej, okay. Ja, bra. Greta Thunbergs stora klimatstrejk tog världen med storm. Och i fredag så strejkade unga människor i över 100 länder på drygt 2000 platser runt om i världen. Och hon också nominerats till Nobels fredspris. Världsledare och också svenska politiker vill skaka hand med henne och fotograferas, ta selfies med henne. Kommer det här leda till någonting?
Jag har funderat jättemycket på det här och jag tyckte att det var väldigt underhållande att alla politiker, eller väldigt många politiker, håller på och hetsar upp sig över ifall de här barnen har gått i skolan eller inte. Det betyder, och den diskussionen kan vi ju prata om i timmar säkert, vad som är bra och dåligt med att skolka eller inte. Men det är ju inte sakfrågan här. Sakfrågan är ju fortfarande en klimatfråga. Och ni vet hur många gånger jag har suttit och beklagat mig över att jag tycker att det är fel personer av fel anledningar som engagerar sig i ungdomsförbund, studentförbund och i partier. Ja, här har vi ju Greta. Det är ett klart exempel på att partierna har totalt tappat. Nämligen att det är i partierna det här engagemanget borde komma. Hon borde, om partierna var tillräckligt intressanta, så hade ju hon engagerat sig i ett politiskt parti och drivit de här frågorna i det här partiet. Men ungdomar är extremt intresserade av politik, men de är inte intresserade av partierna.
Nej.
Apropå min det här diskussion om partiernas död och den problematik som gör riskminimering. Och då sitter då politiker, partier och pratar alltså inte sakfrågan och säger Greta, fantastiskt att du kommer hit. Och hon kanske inte har svar på alltihopa heller, men vi kunde ju ha fått en klimat- och miljödebatt som hade kunnat vara intressant. Så att jag säger så här, till alla de som hellre pratar om skolk och skolan, försök diskutera sakfrågan här och sen kanske vi kan ha den andra diskussionen om skolan i en skolutbildningsdebatt.
Mm.
Jag tror ändå att så här, är det någon som brinner för någonting så ska vi respektera människor för det. Och det är precis det här jag har efterfrågat så länge. Och att det var så otippat att det skulle komma någon annanstans. Men det är också så tråkigt att partierna inte har förmåga att ta hand om människor som verkligen vill förändra och förbättra världen. Oavsett om det är föräldraförsäkringsfråga eller om det är en klimatfråga eller om det är en arbetsmarknadsfråga. Utan att man helt enkelt drar till sig människor som enbart vill göra karriär.
Men finns det inte ett problem här då, tänker jag, att det enda som hon vill, vad jag förstår, är ju att politikerna ska följa Parisavtalet. Och det kommer ju kräva ganska stora omställningar av vårt hur vi lever våra liv.
Jo, men då håller de bara på riskminimerare igen. Det är ju exakt det jag försöker säga. Alltså, vågar man stå upp för någonting, då vågar man också säga vi har inte varit tillräckligt bra, utan vi måste göra om och göra rätt. En politiker som verkligen vill göra om och göra rätt har inga problem med att säga det. Det hade väl varit ganska så här skönt äntligen få höra en politiker som säger, oavsett vilken politisk fråga vi pratar om, ja, det här har vi varit för dåliga på. Vi gör om och vi gör rätt.
Men vad är det som blir fel då? Jag tänker att Miljöpartiet skulle ju kunna vara ett sånt parti som skulle våga säga något sånt. Att så här, nu gör vi en stor omställning.
Alla partier våga liksom säga på olika områden beroende på där man har fallerat.
Precis. Men det är någonting som händer med partierna där de inte vågar säga så. Eller vad är det som händer?
Ja, nej, men då blir det ju en maktfråga internt i partiet. Du kanske helt enkelt inte tror att du kommer ha tillräckligt mycket att säga till om du ser ut som en förlorare. Och det är det här som jag har tjatat om i så många år. Att vinna val, att vinna förtroende handlar om att man vågar förlora. Alltså att man vågar stå upp för det man tror på och sen försöka genomföra det.
Men jag tror att det här har varit en liten näsbränna för just Miljöpartiet främst. Att man har varit lite för mycket in the middle of the road och inte vågat vara så radikal som faktiskt det finns en längtan efter i folkdjupet. Och nu kommer Greta och liksom verkligen väcker de här känslorna och engagemanget bland många som vågar verkligen säga att ja, men vi kan inte bara höja någon skatt eller sänka någon skatt eller ja, gå över till solceller eller elbilar, utan det kräver liksom på alla plan i hela samhället en omställning. Och det vågar ju inte riktigt något politiskt parti säga. Men däremot, jag håller verkligen med om att det är ett
fattigdomsbevis,
eller det är sorgligt att det inte är några partier då som har fångat upp de här, det här engagemanget tidigare. Men däremot så tycker jag man märker, man har ändå följt Greta sedan i augusti när hon började den här strejken utanför riksdagen. Att, alltså hennes utveckling, och det känns som att hon blir mer och mer... Alltså hon har lärt sig politik under de här månaderna. Innan så pratade hon liksom sällan om jämlikhet eller jämställdhet. Men nu såg hon skrev ett Facebook-inlägg här efter den stora klimatdemonstrationen. Hon liksom tackade för alla som dök upp. Det var ju 1,5 miljon eller någonting över hela världen. Och där hon sa just att, pratade mer i politiska termer, att det kräver just... en rättvis fördelningspolitik och liksom så här. Så att jag tror att det kommer komma, hon är ju, har ju varit så pass ung, men att det kommer med den här politiska överbyggnaden kanske kommer med tiden, om man säger så. Så att jag tror inte man ska utesluta att hon inte kommer sluta som någon slags politiker ändå.
Nej.
Jag hoppas.
Nej men så kan det vara, men jag säger bara att det känns som ett fattigdomsbevis för partierna som borde egentligen kunna få fram folk som faktiskt brinner för saker och inte bara enkom om sin position och taburett.
Exakt. Ja, skulle man inte göra sig också väldigt vad ska jag säga, utsatt då? Om man tar det där steget över och blir politiker, så måste man ju, nu behöver inte hon, Greta Thunberg behöver inte ta hänsyn till någonting annat än sitt eget liksom, välmående och vad hon orkar med att göra, liksom, åka runt på kontinenten och träffa politiker. Men hon behöver ju aldrig möta väljarna på något sätt. Det är väl det som, är det inte det som gör det svårt för riktiga politiker att inte säga de saker som kanske skulle behöva sägas? Att liksom verkligheten på något sätt gör det svårt att...
Jo, ja, säkert. Alltså verkligheten internt i ett parti är naturligtvis makt och position.
Ja, men också i mötet med väljarna, tänker jag. Så här, om man...
Ja, nej, men absolut. Men jag tror ju att så här, det finns väldigt många områden där man behöver göra väldigt mycket saker idag. Det ska komma en ny bred skattereform. Det blir ju intressant att se hur den kommer att se ut. Och den som genomför en sån bör ju vara väldigt, väldigt engagerad och kanske inte bara vara taktiserande. Det är det jag försöker säga. Och det är väl kanske sådana politiker vi vill ha. Var det inte någon som sa politik är att vilja?
Nu har det blivit politiker att välja. Det är det nya.
Men jag vet inte om ni såg Agenda i söndags. Då mötte ju Jan Björklund och Isabella Lövin två stycken unga tjejer som hade varit med på den här manifestationen också. Och även varit med och ja, dragit ihop den i Stockholm. Och där var det så tydligt på något vis att politikerna just är ganska ovana vid att träffa unga människor. Prata med unga väljare eller unga människor eller väljare överhuvudtaget. På ett vanligt sätt. Mm. Det blev liksom, de pratade sin politiska, framförallt Isabella Lövin tyckte jag, att det blev, de förstod inte att man kanske måste möta några som är där för sitt engagemang i den här specifika frågan, så går det inte liksom att prata budgetpropositionsspråk. Så jag tror att där vann nog inte de nya väljare direkt bland de här unga, utan man måste, jag vet inte, jag kan också förstå de här unga att de liksom väljer den här mer aktivistiska vägen istället för den partipolitiska, för att det känns så ja, men stel och fyrkantig och tråkig rent av. Det skulle behöva lite mer av de här... aktivismen också, att det känns mer att det kommer från hjärtat och att, ja, det är väl det som du har varit inne på.
Det måste ju börja i att det kommer från hjärtat. Mm. Sen kommer ju det här med makt och position till slut i alla fall om du väljer att bli politiker. Men om det inte kommer från hjärtat från början och viljan att förändra och förbättra, då vet jag inte varför man ska hålla på med politik.
Överhuvudtaget väljarmötet, som liksom att filma och spela in sånt, är ofta väldigt plågsamt. Politiker har ju oerhört svårt att träffa vanliga människor när liksom tv-kameror är på åtminstone.
Mm.
Det är ju bland det mest jobbiga man kan titta på som utomstående, och se när liksom politiker försöker träffa någon vanlig människa. Jag såg inte det här på agendan, men jag kan ju verkligen tänka mig hur det såg ut. Och det finns ju några, ungdomsbarometern kom ju med siffror hela tiden som visar att unga människor, och i huvudsak unga kvinnor, är superengagerade, och liksom att det är klimatet och feminismen och sådär som är det stora. Men det finns egentligen inget parti som representerar den biten på rätt sätt, uppenbarligen.
Ja, Fi gjorde väl det inför förra EU-valet, och det bar de ju ända in i parlamentet. Så att ibland om någon lyckas fånga upp det där, så kan det ju gå ganska långt.
Visst, once in a blue moon kan hända. En sak som jag tänkte på, det finns ju i huvudsak folk till liksom höger som är provocerade av Greta Thunberg. Dels den här liksom skolktemat som finns berättat om henne. Jag såg igår var en annan moderat som sa att haha, hon skolkar inte alls, hon har anpassad skolgång, så att hon är en hycklare. Det var liksom det nya sättet att angripa.
Men även Löfven har ju poängterat att han tycker man ska gå i skolan.
Absolut.
Jo, men det är väl klart att man ska gå i skolan.
Absolut.
Jag är helt med om det, och med på det heter det kanske. Så att, ja. Men, jag tror inte någon är det, men det vore ju intressant om någon hade vågat svara på klimat- och miljöfrågorna istället för att bara hänga upp sig på det här med skolan.
Men finns det något, det här är mina fördomar som pratar om moderater, att man är rädda för mobiliseringen, att massdemonstrationer i sig själv, alltså liberaler tycker inte om sånt, konservativa tycker inte om när vanligt folk är ute på gatan och demonstrerar, om det inte handlar om löntagarfonder.
Jag höll precis på att säga det, vadå 4 oktober kommittén?
Ja, men att det finns så här, massans makt, att det är något liksom det politiska
kynnet. Jag tror att det där är nog förutfattade meningar du har.
Mm, okej. Okay. Mm. Man gillar massans makt.
Om det är rätt saker, naturligtvis.
Okej.
Okay. Men det är väl kritiken också som mot Greta Thunberg som person, att man har svårt att, det är det som är så fantastiskt med henne, att hon är så udda och annorlunda i dagens liksom samhällsdebatt. Visst. Eller att det känns inte som att, alltså hon, det är inte jag fixerat på något sätt att hon vill lyfta fram sig själv. Det är ju andra som vill det.
Mm.
Eller att hon vill att det är någon slags varumärkesbyggande eller utan det är någon som väldigt många över hela världen kan se något så här rent och bara man kan fokusera på sakfrågan just. Parisavtalet, klimatfrågan, klimatkatastrofen som lurar runt hörnet, och medan alltså det hade inte gått med någon annan person i princip. Alltså det hade inte gått med någon Bono eller någon kändis av något slag. Utan det krävdes en autistisk 16-åring som är helt likgiltig inför varken så här, applåder eller burop eller någonting. Så det är ju det som också provocerar många. För de kan inte förstå så här, men what's in it for her?
Mm. Ja visst, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var väl någon tidning som hade liksom tittat på att det finns företag som har försökt ha någon sorts sponsring av henne, eller att hon ska liksom säga att ni gör bra grejer, men hon är liksom helt, håller sig borta från det där. Det är kampen som är det centrala. Det finns inga allianser att sluta annat än så här, kom till mina manifestationer. Och så är hon beredd att liksom träffa alla politiker, men det är inget, hon kommer aldrig liksom endorsa någon.
Nej, jag kommer ihåg när hon träffade Emmanuel Macron i LC-palatset en fredag. Jag tror att det var när På spåret-finalen gick på tv. Och jag hade hört talas om det där, så jag försökte leta efter något bildbevis. Och jag hittade ingenting. Inte på sociala medier eller någon annan media. Till slut sitter jag någon så här suddig, verkligen. Ja, men man märkte att det var en mobilbild som någon hade skickat ut. Alltså en enda. Och då förstod jag senare att det var medvetet av henne. Alltså hon ville inte ta någon officiell, eller att det skulle finnas någon officiell bild av det där mötet. För det var liksom inte så att hon är där för att show off med världens största makthavare. Utan hon vill bara föra fram sitt budskap till honom. Det är det viktigaste. Så här.
Precis. Nej, men det var någon som skrev på Twitter också att hennes styrka är att hon står liksom i konsensus om vetenskapen. står för. Och det är det hon säger. Hon är liksom bara ett språkrör för konsensus i vetenskapen. Och hon driver inget annat än det. Det finns liksom inget att bli provocerad av annat än vetenskapen. Det är ganska häftigt.
Ja, för det finns ju en hel del röster som inte instämmer med konsensus. Visst.
Men det hade blivit svårare om man också säger, och förresten utöver liksom ett vetenskapskonsensus, att jag tycker att vi ska införa Parisavtalet, är att jag också tycker att vi ska kvotera föräldraförsäkringen. För då blir det politik, och då kanske folk drar något på ett annat sätt.
Ja.
Ska vi prata om Liberalerna igen?
Ja!
Ja. Nu, i slutet av juni.
Nu är det nya kaospartiet.
Ja.
Det är väl skönt att det inte är Moderaterna för en gångs skull.
Nej, partier de kommer och går. Kriserna kommer och går.
Kriserna består. Partierna kommer och går.
Ja, det kan jag säga innan liksom vi drar igång den här frågan. Att måste Moderaterna vara det största borgerliga partiet?
Ja.
Det är så.
Ja.
En gång var det Liberalerna, en gång var det Centerpartiet. Är det dags för KD att bli störst?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, men då jag
måste svara så.
Ja, jag bara prövar tanken.
Det känns konstigt. Jag tror inte det har varit annorlunda under hela min levnadstid.
Nej, kan det vara. Sen 82 tror jag Moderaterna har varit största borgerliga partiet.
Okej, okay, då var jag faktiskt föddes 1980.
Jag har inga minnen från en tidigare.
Var det Centerpartiet då?
Centerpartiet var jättestort.
Ja. Men sen kollapsade de fullständigt, sen fick Fälldin gå, och sen dess har Moderaterna då varit.
Rösta på Gösta.
Absolut, och Ulf Adelsson.
Ja, Uffe gjorde bästa valet 84, va?
85.
85, förlåt, självklart. Det var ballongerna. Mm. Det var massor med ballongerna. Ballonger på hovet.
Mm.
Som kom, ja, man hade någon valvaka på hovet där ballongerna kom från. Ja, alltså det såg
pratar
ut som
vi om ishockeyvinkeln? Inte kungafamiljen.
Inte kungafamiljen. Okay. Nej, förlåt. Hovet som vi säger här i Stockholm. Det hade
varit starkt om vi hade haft valvaka på.
Men det var, liksom lite, det var, men det var faktiskt lite kris med de där ballongerna. För att det kom ovanför så det kallades lite för mycket som sån här amerikansk valrörelsekänsla.
Ja, just det.
Låter härligt.
Var det också på den valvakan man kastade runt en docka som sägs föreställa Olof Palme?
Det har jag inte någon aning om.
Det finns bilder på detta i filmen om Olof Palme.
Ah.
Det är något år senare så sågs det inte riktigt.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nu går vi vidare med
Liberalerna,
det nya krispartiet. Men en frälsare väntar i The Kulisserna. Wings. Just det. Erik Ullenhag, icke. Nyamko Sabuni är nu uttalad efterträdare enligt Mats Persson, Gulan Avci och gett sitt stöd till henne.
Högerfalangen i Liberalerna.
Ja, det säger du. Och sen Allan Widman, försvarspolitisk talesperson.
Och Persson.
Jag tror fortfarande att det blir Erik Ullenhag.
Men nu ska ni lyssna här på Allan Widmans resonemang.
Föregår hela det här.
Lyssna nu på vad Allan Widman har sagt. Hon har ju varit borta från politiken jättelänge. Jag tror han är bra, för att är man borta från politiken ett tag, då har man fått nya insikter och åsikter om hur världen fungerar. Och man är inte en del av etablissemanget på samma sätt. Dessutom, när hon var med i politiken så hade hon ju ett starkt engagemang för integrationsfrågor. Hon tyckte att man skulle kolla så att flickor var könsstympade och sådär, och ville lägga ner religiösa friskolor. Man önskar att hennes tydlighet och politiska mod kommer att lyfta om hon kommer tillbaka. Gör de här figurerna rätt analys av Liberalernas problem?
Alltså, hon är ju en häftig person och var en häftig ett häftigt inslag i politiken. Inte bara för att hon var den kanske första svarta minister Sverige haft, utan också med sin frispråkighet. Sen höll jag inte med henne så ofta. Men så på det viset tror jag att nu, i och med den starka Ebba Busch Thor-effekten, så tror jag att man ser en liberal motsvarighet i Nyamko Sabuni. Men jag tror också att man kan bli lite lurad nu, för att det känns som att nu ställer sig en majoritet i partiet bakom henne. Men det är ju den här högljudda majoriteten som även var hördes mycket under förhandlingen, regeringsförhandlingen.
Det var exakt just den där, jag håller helt med dig. Ja, därför att under förhandlingarna, då helt plötsligt hette det överallt i alla medier, ja, nej, men riksdagsgruppen kommer att rösta för att ett möjliggörande för ett stöd av SD, alltså du vet, även inaktivt så att säga. Och sen visade det sig att det inte alls var så. Så att
jag
vill bara säga det att jag litar inte ett smack på det här hur det rapporteras. Det kan mycket väl Bunyamke, jag tror hon är en alldeles utomordentlig partiledare. Det är inte det, men jag tror i alla fall fortfarande att det kommer bli Erik Ullenhag. Men vi lär ju få diskutera det några gånger till. Så att jag är ännu inte övertygad om att det verkligen kommer att bli Nyamko.
Men tror du att hon har det som, om man... Mycket har ju handlat om liksom förhållandet till Sverigedemokraterna. Men finns det någonting i den politiska, det hon representerar politiskt som L skulle behöva, tror du?
Ja, men alltså, jag tror att de behöver ha någon som, det är helt uppenbart att de falangkrigar i media varje dag. Jag bara titta på Wikström och allting som har hänt när det gäller EU-kandidaturer och allting. Så är det klart att det verkar som de försöker slå ihjäl varandra genom att ringa media, så att säga.
Dagens industri
eller ja, whatever. Det betyder ju att jag tror att de kommer att behöva ha någon som kan hela och jämka. Alltså någon som kan samla, så att säga. Och det kanske är Christer Nylander. Alltså Erik Ullenhag är ju någon slags...
Christer Nylander är
gruppledare för Liberalerna. Det kanske är Christer Nylander som till slut kommer att behöva samla.
Mm.
En sån här stackare som
han
måste ta det.
Den förmågan ändå.
Ja.
Han är skåning, men inte den sortens skåning.
Aha, så tänker du.
Nej, men han är ändå partiledning nära. Han var inte de sortens skåningar som...
Han kanske är från Lund, du vet, på Galtanskalan, så ligger Lund väldigt nära Stockholm.
Jag har ju i princip aldrig varit i Skåne, så jag vet ingenting om hur Lund...
Det här är så konstigt.
Lund är väldigt...
Jag förstår att det, jag vet ju att det är en...
Du har hört att det är vackert i Skåne.
Det är platt och det finns ett universitet. I Lund. Det känner jag till. Men han representerar det då, tror du?
Jag tror att han kanske är den som kan samla de här två bråkfraktionerna.
Men kommer det att leda
men
till
jag vet,
elektorala
alltså jag
vill
bara
framgång?
Säga att jag vet inte, men jag tror inte det är bra i ett parti att ha att det är en som mindre, utan man måste samla sig. Vi var här ju, splitta är ju inget bra.
Vår ledarsida på Aftonbladet var ju rätt tidiga med att skriva om den här frågan, det var faktiskt jag som skrev den, men om Nyamko Sabuni, att just att det vore ett dåligt val för att hon så tydligt tog ställning inför regeringsförhandlingen om att man inte skulle göra något avtal med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, utan att man istället skulle söka stöd och samarbete med SD.
Mm.
Och om de nu skulle välja henne till sommaren, så finns det en uppenbar fara för att den här överenskommelsen rivs upp och vi kanske står inför ett möjligt nyval. Nu har ju hon väldigt tydligt gått ut och sagt att hon inte kommer göra det om hon blir partiledare. Nu tror inte jag att det är just vår lilla artikel som har bidragit till att hon ändå gör den markeringen. Men jag tror att det är ganska viktigt ändå för många inom Liberalerna också att känna att om hon blir vald så kommer det inte bli kaos. För de vill nog... Även om de som inte tycker att hon är det första alternativet, så ser man väl rädd för att ett eventuellt nyval kan riskera slutet för partiet.
Oavsett vilken falang man hör hemma i, så är väl liksom ett nyval, och oavsett vilken man har som partiledare, det sämsta som skulle kunna hända för Liberalerna, tänker jag. Även om Nyamko Sabuni tillträder, river upp januariavtalet, så kommer det ju inte hinna ge så mycket effekt på väljar. Stödet, tänker jag.
Risken finns
att man åker ut oavsett vem man har valt. Jag såg en intressant sak om Liberalerna nu på morgonen, att Gulan Avci, som också har varit den här Kristersson-linjen, att det är Moderaterna vi ska stödja, vi ska ha en moderat statsminister, nu tycker att Liberalerna ska tillsätta tjänstemän i regeringskansliet. Inte just nu, men...
Men det var väl Hamilton... Alltså,
Gulan sa det också idag.
Ja, Carl B. Hamilton sa väl det igår. Eller
absolut.
Sånt där.
Det känns som att det händer någonting i... Jag tänker på absolut den här idén om att de personerna som var emot januariavtalet...
nu helt plötsligt anammar januariavtalet.
Ja, men de måste acceptera det på ett tydligare sätt. Och de är rädda för att det inte ska bli... Sakpolitiskt är det ju jättebra för Liberalerna. Men de måste säkra upp att det faktiskt blir så bra som man har förhandlat på den här pappersbiten som ligger ute. Så kanske liksom att acceptansen för januariavtalet är så stark nu i partiledningen eller i riksdagsgruppen. Så att oavsett vem man väljer så kommer det inte spela så stor roll. Däremot så kommer det vara ganska intressant att se hur man ska förvalta sin oppositionsroll med tjänstemän på regeringskansliet. Om man fortfarande ska vara ett oppositionsparti, vilket man ju påstår att man är, trots att man är budgetunderlag. En liten spaning.
Mm. Det kanske är på väg dit då.
Ja.
Det är några som känner sig kallade att få jobba i RK helt enkelt, ja, regeringskansliet. Ja, men
man har mycket att göra i sina utskott, så att man orkar inte det. Det är bättre att ha tjänstemän. Finns det tjänstemän nog att sätta där, tror du?
Ja, men det är klart det finns en massa liberala tjänstemän.
Ja, visst. Ledarsidan och dräller av.
Ja, och konsultbyråerna. Och, oj.
Men tror ni inte det finns en risk för viss borgerlig kannibalism om de väljer till exempel en person som Sabuni? För då känns det som att, apropå Galtan, att det blir trångt i tandhörnet i svensk politik. Alltså då är det Moderaterna, Kristdemokraterna och i så fall Folkpartiet som... För att
kannibalism har ju borgerligheten lidit med i 75 år. Så att,
jo visst, men nu slåss man ju även med Sverigedemokraterna på den planhalvan. Och jag tänker att
det är väl inte sådär jättemånga folkpartier eller liberaler som går till SD faktiskt.
Nej,
det
men,
tror jag inte.
Men KD har ju vunnit tillbaka många väljare därifrån nu genom att fokusera på...
Nej, det har de ju inte. Inte enligt senaste mätningarna jag tittade på flödena så vinner de inte tillbaka. De vinner Moderater, men de vinner inte tillbaka SD-väljare.
Ja, men okej. Men Moderater då. Men genom någon slags fokusering på svenska värderingar och alltså, ja,
men jag tror inte liberalerna kommer alltså inte gå så långt så att det är så, utan det är ju nej, kannibalism finns absolut, men jag tror inte att det har med det att göra, utan det har någonting annat, snarare att liberalerna skulle kunna ta ganska många liberala moderater ifall moderaternas partiledning väljer att gå mer åt ett högerhåll.
Är inte det mer kanske jag vet inte vad man säger, men vinnande koncept att försöka sno de här liberala moderaterna istället för att vara inne och slåss mot tre andra partier.
Jo, det tror jag absolut.
Tandhöret.
Det tror jag absolut, men ja, men så kan det vara.
Jag tror dessutom att det finns ett utrymme för liksom i ekonomisk politik, så är det ju en enorm samsyn mellan de gamla allianspartierna fortfarande. Det är ju liksom väldigt, ja, det är höger liksom i ekonomisk politik.
Så går alla mot höger, om man säger så, vad nu höger betyder idag, så skulle jag säga att det finns plats för ett nytt liberalt parti, och det, om det är Centern, det vet inte jag om de gör en Macron liksom, så att säga, här framöver.
Nej, men det jag också tänker, att det kan finnas liksom utrymme för en vänsteropposition i borgerligheten.
Ja, fast jag skulle inte kalla den vänster, jag skulle kalla den liberal.
Nej, men vänsterliberal.
Nej, men absolut, det finns ju öppningar för ett nytt parti där, därför att Centern kan ju ta, och har ju tagit en hel del, framförallt kvinnliga moderata väljare. Men om du lyfter på den där liberala, så står den LRF-keps där bakom.
Ja, precis. Nej, men det är det att kapitalisera på liksom den...
Och inget fel i LRF, jag vill bara påpeka det, men
mycket
alltså,
bra
det kan ju förskräcka några moderater, det är så jag menar. Absolut. Alltså, så.
Ja.
Precis. Nej, men att liksom det måste ju finnas något sorts missnöje även i borgerligheten över hur skolan fungerar. Över liksom men sociala frågor. Alltså finns det utrymme för en socialt intresserad borgerlighet, tänker jag.
Ja, nya moderaterna fick 30%.
Exakt. Och finns de liksom väljarna kvar? Ja, och finns de väljarna kvar, och finns det ett utrymme för?
Det är helt övertygad om. Så vi får se vad de här går åt olika håll. Det skulle bli väldigt spännande. Det här året kommer att utkristallisera rätt mycket av det här.
Men jag tror inte heller att det behövs inget nytt parti, utan det behövs
positioner.
Ja, positioner inom de här partierna. Alltså det märker man ju bara med metamorfosen inom Kristdemokraterna nu.
Precis.
Under Ebba Busch Thor.
Men allt är ju beroende på hur de här kommer att klara av att positionera sig, de här partierna, framöver. Det är ju
Christer,
det jag menar.
Nylander,
Krille.
Han känner, alltså jag tror inte, han är lite för okänd bland...
Men han är den där typen, känns det som, en sån här som bara verkligen inte har försökt ta sig fram och bli och kallas kronprinsen och sånt där, utan sån här som bara...
Slitvarg
som bara så här, som får jag lov att hantera det här också då. Mm-hmm.
Men det känns som att idag så är det ofta de här mer mediala personerna som partierna satsar på. Eller har jag fel? Kommer han komma in och vara liksom gå emot den trenden. Att man faktiskt satsar på en slitvarg som kan svetsa ihop partiet.
Ja, men det, i sådana fall så skulle väl han och någon, om det nu blir Bolund som tar över i MP och
jag tror ju det blir Bolund och då blir det ju ett turkost MP.
Ja.
Han är turkos enligt mina källor.
Vad betyder det?
Att han, är inte så vänster, han är lite mer liksom borgerlig.
Ja, men om han är lite turkos istället för grön, då är han ju lite vänster, tänker jag.
Jag tror
färgelära.
Ja, men jag, det kan turkos inte. verkar betyda att han har lite blått inslag i sin gröna.
Ja, han vill... Han vill konkurrensutsätta
Voice-cyklarna. Sluta bråka, du förstår egentligen. Nej, ja.
Men är det inte bara för att han har fått ta hand om så här blåa frågor som finansmarknadsminister?
Nej, jag tror faktiskt att han är lite mer pragmatisk åt andra hållet.
Och att han har hårvax. Det har liksom man aldrig sett på en miljöpartist.
Jag tror också du har hårvax.
Ja, men jag är inte miljöpartist.
Nej, det är sant.
Men du kanske är moderat.
Han höll på att gå med i Moderaterna för att åka till Stockholm en gång i tiden. Det vet vi alla.
Jag? Ja, just det.
Han höll på att gå med i MUF. På...
Det här ligger djupt hos mig. Men Ulrika låg det verkligen.
Jag kommer aldrig glömma detta.
Men var det jag fick träffa
då? Det var dyrt med en biljett.
Gunnarsson.
Rolf Gunnarsson. Ja. Sedermera.
Ska vi gå vidare?
Det var något jättekul jag skulle säga om Christer Nylander, men jag kan inte komma ihåg vad det var. Jo, Thomas Tobé ska jag säga något kul om. Han, enligt Aftonbladet, så har han mest förtroende av alla som ställer upp i EU-valet. Han är den som folk känner.
Men det är för att han är kändast, är inte det?
Alice Bah Kuhnke är väl näst kändast, men hon var ju också då... hon är näst mest förtroende, men hon kanske är lite kändare. Tänker jag. Men jag tänker att det är bra för partiet att det går bra för Tobé. Ingen aning.
Men där har vi ju kändisfaktorn igen. Att partierna verkar, kanske inte Socialdemokraterna då, som valde Helene Fritzon. Det är väl ingen riktig
minister.
Hon är en minister. Ingen super.
Nu ska vi wrapa upp det här med att prata Skyttedal, som också, Sara Skyttedal, som också ska till Bryssel och varit med i en intervju i DN. Den första av Europaparlamentarikerna, de inspe, och fick då frågan om vem hon väljer mellan Emmanuel Macron och Viktor Orbán. Macron är ju då president i Frankrike, liberal, och Orbán är fortfarande liksom representerat systerpartiet till KD och M i Europaparlamentet. Och hon sa att hon inte kunde välja för att de är lika destruktiva. Och alla är jättearga på henne nu. Ska man vara jättearg på henne för det här? Måste man välja? Kan man inte få tycka att bägge två är lika dåliga?
Jo, det kan man väl. Det är jättebra om hon tycker det. Hon får väl tycka det. Gud, hur kan man hetsa upp sig?
Jag tycker att man kan hetsa upp sig. Jag förstår, det var ju ett långt resonemang hon hade sen. Att hon tycker att, att det är dålig politik som de för. Men det är ändå skillnad på Orbáns politik som håller på... avskaffar liksom demokratin enligt de flesta experter.
Självklart, men hon vill väl bara inte förhålla sig till det här. Hon vill förhålla sig till sig själv, och det tycker jag faktiskt, jag menar, oavsett vad hon tycker, jag behöver inte hålla med henne om vad hon tycker, så vill hon förhålla sig till det hon står för. Mm. Och då kanske inte hon känner sig hemma i varken det ena eller det andra. Då tycker jag att varsågod och förhåll dig till vad du
fast
vill.
Det tycker jag man kan formulera på ett annat sätt.
Annars blir det väldigt åsiktskorridorsbaserat, att man får helt enkelt inte tycka illa om Emmanuel Macron.
Jo, det kan man absolut, för det visar sig att den här frågan är något som, den är återkommande i alla de här intervjuerna, för när den här podden spelas in så var det en intervju med Malin Björk i DN. Hon fick samma fråga och hon tyckte också det var väldigt obekvämt att behöva välja någon av dem. Men självklart,
jag vet ju vad jag skulle välja.
Självklart väljer hon då Macron, eftersom han är ändå en demokrat som inte håller på att avskaffa rättsväsendet och pressfriheten och strejkrätten och fria universitet. Det är ändå en stor skillnad mot Orbán.
Det är klart. Med det så tror jag att vi stänger ner butiken för den här veckan. Och nästa vecka så är Anna tillbaka som programledare.
Jo!
Men vi tackar för den här veckan. Tack Jonna Sima. Tack Ulrika Schenström. Och tack Daniel Svedin. Åsiktskorridor.